Den olympiska elden i Milano är släckt. Best on best-festen är över. USA är bäst i världen både på här och damsidan. Det kan vi konstatera nu när vi har vittnat den bästa hockeyn under de här veckorna och kan börja rikta in oss mot världens bästa hockeyliga istället, NHL, som startar upp natten mellan onsdag och torsdag. Välkomna till Godmorgon NHL. Det är här vi tar ett stort grepp om precis allt. Det kan ta vägen vänster, höger eller rakt fram eller bakåt. Man vet aldrig, för idag har vi en härlig uppsättning. Vi hade ju 3376 NHL-matcher här i torsdags med Lidström, Ölund och Nordström. Idag har vi noll NHL-match, men vi är väldigt glada ändå för er.
Med 3000 diagnoser.
Exakt. Det här och Christian Fimpen Eklund här också. Välkommen tillbaka, Christian. Hur är läget med dig?
Det är bara bra. Jag fortfarande håller på att kyla ner efter den där matchen igår som är nog en av de bästa hockeymatcherna jag sett.
Ja, det är det snacket som går i fikarummen på arbetsplatsen. Var det den bästa matchen? Jag kan liksom inte komma ihåg.
Kanada-Tjeckien kanske?
Ja, den var grym. Och sen Four Nations första matchen som är den, liksom, den rivaliteten som byggdes där. Men det har ju också gjort att den här matchen var så otroligt viktig.
Ja. Jag kommer ju tillbaka typ till Canada Cup, men då får man ju gå så långt tillbaka och vara ganska gammal, närmar sig 50 år.
Canada Cup dit. 87, då var du knappt född, Fim. När föddes du?
77, jag var 10 bara.
Du var 10 bara. Du minns den?
Ja, vi vill säga ja, men jag är säker.
Nej, men det var ju så speciellt, för det var ju CCCP mot Kanada då med Gretzky, Lemieux och så var det Krutov, Larion och Makarov. Det var ju de två stormakterna som gjorde upp. Och nu är det ju USA och Kanada som har de bästa lagen. Och vi hade ju såklart velat se Tre Kronor där. Men de sköt sig själva i foten under gruppspel och fick möta då blivande guldmedaljören i kvartsfinalen. Men vilka matcher och förhoppningsvis, vi pratar ofta om det, så är det många tjejer och killar hemma i stugorna som blir inspirerade och vill åka på dina isbanor och träna extra.
Ja, vi ska prata om de där isbanorna senare i programmet också. Men just kvaliteten i en final också, Kristian, var du förvånad att de nådde upp till det ändå när det gällde som mest?
Jag trodde faktiskt innan, alltså, nu kommer de lite backa hem lite för det är så viktig match.
Men
det
varandra.
Var första bytet, en och en halv minut, USA i Kanadas zon och bara trycker på. Och det smäller, jag menar första perioden där proppen på Larkin bakom
mål. Wilson på Larkin.
Ja, alltså då känner man sig att det här kommer gå till historieböckerna. Mm. Det tyckte jag gjorde. Men att de kan prestera sån hockey på den scenen. Ja, det är helt otroligt.
Ja, och den där guldkommenteringen kommer jag aldrig glömma heller där med Chris Herrenstam. Det är ljus, det är ljus.
Men vilken ljus?
Och det var ju Jack Hughes och det är väldigt glädjande för oss också, för vi har en fin grej att tävla ut här. Kolla den här tröjan. Det är inte den amerikanska utan det är Devils tröjan om du vänder på den, Erik, men det är Jack Hughes tröja signerad också. Och då går man in på via Play Hockeys Instagram, börjar följa den och så svarar ni på frågan: hur många medaljer har det amerikanska herrlandslaget vunnit i OS-historien? Hur många medaljer har de vunnit? För man tänker lite guld kan jag direkt, men hur många medaljer de har det kan jag inte. Man får inte googla heller nu.
Nej. Ja,
men det är ju tre guld. Det är ju 60, 80, Miracle on Ice där.
De får tänka själva.
Och sen är det här. Och sen är det massa. Och svarar ni inte nu in snabbt på Instagram och gör det här. För annars kommer jag norpa hem det här.
Precis. Gå in.
Eller Fimpel.
Ja, jag tar det där.
Gå in och följ via Play Hockey på Instagram. Så kan ni vara med och vinna Jack Hughes tröja. Vi kommer även tävla ut McDavids tröja lite senare i ett antal veckor framåt här. Så det blir intressant såklart. Med tal om tröjor så var det ju också fint att se när USA vann igår. Hur de åkte omkring med tröja nummer 13, Johnny Hockey Gaudreau, för att hedra då bröderna som ju omkom i en tragisk trafikolycka där för något år sedan. Och det såg vi under VM också, Erik, i våras i Avicii Arena.
Nej, men det är det här hockey handlar om. Det är ju världens häftigaste sport och det är också otrolig sammanhållning och värme när det är som det ska vara. Och just att bröderna Gaudreau, både Johnny och Matthew, som tragiskt dog på grund av ett rattfyll och körde över dem. Att de har varit med hela vägen. Gaudreau, han har ju kvar sin plats i omklädningsrummet, tröja nummer 13, överallt. Och jag menar Larkin som var god vän och även Berensky och flera där hade ju barnen till. Och då kom den tår i soffan. Alltså det är ju så enormt berörande att hockey är ju så mycket större än vad som händer bara på isen.
Ja, mycket tror du det har bidragit till den här framgången? För det är en framgångsvåg för amerikansk hockey nu, Christian. Inte bara här utan junior-VM, VM som vi var inne på. Damsidan också.
Det känns som att USA har haft någonting på gång de senaste 10 åren på ungdom och på junior har man ju sett att de har växt upp. De gjorde väl en förändring där för 10 år sedan och det börjar bära frukt nu. Ja. De här lagen, både på dam och här, är brutala och det här är ett ganska ungt lag. De kommer ju fortsätta producera och man ser på, jag menar, finns ju grabbar där som kan spela många OS till.
Ja.
Även i Kanada. Men jag har känt på USA. Förut var det alltid Kanada och ryssarna. När man har sett ungarna växa upp. Så, men det skiftade någonstans till att det alltid var USA som låg i framkant på allting. Och jag tror vi kommer få se dem i toppen nu i minst ett decennium.
Ja. Ja, men är det världens bästa hockeyland? Är de förbi? Kanada, nu vann de bevisligen igår.
Ja, alltså det är ju hugget som stucket mellan de två. Vi ska ju också, JVM tyckte jag var ett häftigt skifte när en av dina grabbar var med och vann där tillsammans med Stenberg och Berglund och Björk och Frondell och hela gänget där de svenska killarna kunde matcha i individuella skills, men hade det här liksom, man ger allt för laget, man spelar på rätt sätt för att laget ska kunna vinna, och det var en av framgångsfaktorerna till JVM-guldet. Men det är ju det du ser med det här amerikanska laget nu på högsta nivån, alltså individuella färdigheterna är ju enormt höga, men samtidigt de gör allt för sin brorsa, alltså det här brotherhood, och de gör allt tillsammans. Så när man hör Jack Hughes med utslagen tand stå efteråt och så, alltså pratar om det här brödraskapet, att de gör det tillsammans. Det är ju det som ändå blir avgörande till slut i lagsporten hockey. Men hur de utbildar spelarna från att de kanske väljer hockey, vilket de gör mer och mer där istället för andra stora sporter, och då får en bra utbildning, och då gör det att den här bredden som blir större sen när de formas och när de kommer upp på yttersta eliten som bara någon promille gör, då är de så sinnessjukt bra, måste vi säga. Men det gör ju Sverige också bra. Men nu kommer vi upp på senior yttersta elitnivån, så har jag lite förhoppning att den nya generationen som kommer i Sverige ska kunna utmana med det här JVM-guldet i bagaget, så känner jag förhoppning inför nästa OS 2030.
Ja, vi ska också komma dit lite senare, så vi håller den här näven.
Det var ett långt svar.
Men Kanada var väl egentligen det bättre laget igår, kanske i den matchen. Ja. De är ju lite mer skillade, men det, som du säger, det är så jävla kul att se att den där kemin de har skapat i det amerikanska laget och byggt upp som en sån liten underdog-känsla, de ligger bubbla. Ja. Att man vinner med hjärta.
Precis.
Ja, det var verkligen så. Lite så som det var 2006 när Tre Kronor tog sitt andra OS-guld. Då var han ju med och var en av de stora hjältarna där också. De var ju även 94. Våran kollega Peter Foppa Forsberg finns med oss den här måndagen också, ner från Schweiz, gissar jag. Är det så, Peter?
Servus! Jajamän. Precis, måndag morgon i sug här. Soligt och fint.
Ja, det kan jag tänka mig. Annars, vi pratar ju, du har suttit och lyssnat här också. Vad är din bild av den där OS-finalen, Peter? Hur bra var den?
Nej, men det var ju en fantastisk match. Chanser, speciellt för Kanada, kunde ha avgjort ett antal gånger, då, speciellt i tredje perioden, men de är ju Granqvist glada liksom. Målvakten har räknat sig han också emellanåt, så en del av laget.
Och sen
och sen får de avgöra det och skjuta mellan benen. Jag vet inte om han menade att skjuta mellan benen där på.
Nej, det tror jag inte.
Men en grym match, så det är väl bra för hockeyn i sig, speciellt i Nordamerika, att det varit en sån här bra match. Och lite roligt också på något sätt att amerikanerna fick vinna. Kanada har vunnit lite väl mycket, tycker jag. Så, men det är väl som Fimpen säger, USA har varit på gång ett antal år. De har ju varit bra i JVM och presterat på topp där. Och man har ju märkt att de har tagit steg. Jag tycker att tittar man var spelarna kommer ifrån, det är inte bara uppe mot Michigan och Minnesota längre, utan det är lite överallt. Matthews är från Phoenix och Seth Jones, han var inte med nu, men jag tror han är från Colorado, och lite överallt. Va? Sporten har vuxit i USA. Men kanske tänk på USA, alltså med när lagen har spritts över hela landet. Sådär. Så, det var en kul match att se, det måste jag säga.
Var det till och med den bästa matchen du har sett, Peter?
Nej, jag tycker faktiskt 6-5 där, som vi var inne på, när Canada Cup, när Gretzky... Ja. Visst passar han till Lemieux, va? Det på något sätt tycker jag de var bättre, men vet inte vad de ska säga som hockeymatch, alltså, det går lite snabbare nu för tiden. Det var en rolig match att se, den är topp 10 absolut.
Ja. Jag tänkte på det, man såg några bilder igår i SVT-sändning också från 2010, det är inte så länge sedan tillbaka, men det känns som att det var en helt annan sport när man såg de där bilderna Crosby avgjorde, så det hände ju väldigt mycket. Men just sättet USA agerade här, även mot Sverige, de tog ledning med 1-0, sen backade de hem lite, nästan lite Mourinho-likt, om vi tar lite fotbollsterm, jag vet att du älskar fotboll också. Kändes likadant igår lite, eller var det för att Kanada var så oerhört bra att de tog över totalt offensivt, eller hur läser du av USAs sätt att vinna den här turneringen?
Men både Kanada och USA hade ju lite jobbigt ändå på vägen till finalen. Det var ju det var små marginaler mot Sverige. Jag tycker Sverige spelar riktigt bra mot USA där i kvartsfinalen och åker dit med 3-3. Lite knagglig vägen då. Jag trodde ju ändå på förhand att Kanada speciellt då skulle ta sig vidare lite lättare. Sen i finalen, det blir lätt så. Jag tror ändå att amerikanerna var ganska nöjd med oavgjort och ta det till en overtime. Så jag tror att de backade hem och kanske lite väl för mycket. Men det är lätt hänt liksom, när man möter. Man såg i Finland också mot Kanada led med 2-0. Liksom, man blir lite ängslig. Man är inte på språng hela tiden framåt och då tar det andra laget över. Och då ja, just i Kanada-Finland så blir det ju lite oturligt till slut att puckarna ramlar in. Men det är svårt i en OS-final när man leder med, eller man vill ta det till overtime eller leder. Det är lätt att bli defensiv. Det är inte lätt då. Man vill inte vara den personen som går bort sig i anfallszon precis.
Nej, det var nog ett par spel som var lite nervös av Bennett när han fick 2+2 och sen då Jack Hughes då när han fick sin 2 för högklubba. Vilka karaktärer uppskattade du i det amerikanska laget mest, Fimpen?
Jag vet inte, det är så jävla on brand att säga det, men till Chuck Brushen.
Ja, du gillar dem,
ja, men jag älskar dem. Alltså det här, de är också jäkligt bra spelare, man glömmer det, för man fokar så mycket på att de är tuffa. Men de gör det jobbet som behövs och de underkastar sig de andra. Jag menar, Eichel är grym, han är väl deras bästa spelare, en av deras bästa spelare. Men ändå någonstans är de där och de här stjärnorna vet att de har dem med sig. Alltid.
Ja.
Och vad gör de? Jag tjatar om det ofta, ibland så att du blir irriterad. Men de håller disciplinen.
Mm.
Inga onödiga utvisningar av dem när matchen ska avgöras.
Mm. Exakt. Hur har det varit att möta de där bröderna, tror du, Peter, i en viktig match?
Nej, men typ farsan är alltså, han var ju ganska bufflig också. Back in the day. Nej, jag tror att de betyder jättemycket för det amerikanska laget. Utan de har de kanske inte haft den där tuffheten och Wilson och Bennett och stycken till skulle harva på ännu mer än vad de gjorde nu om inte Kachak-bröderna har varit där. Så just att de är med i laguppställningen gör ju jättemycket för dem. Så det är bra en kombination. De har dem lite mindre med ljusbröderna och sen någon stycken till och så får man in de där grabbarna som inte bara tacklas och spelar fult. Men de är även framför mål och stöka och böka och kan slåss och... Jag skulle inte ha någonting emot att gå center mellan de där när man var i toppform.
Kommer ni ihåg Knocke och Smocke i Bamse?
Ja, just det.
Jag går tillbaka långt. Ja. Vad tänkte du säga, Christian?
Nej, men Foppa har väl mött lite värre gubbar än det där. Man tänker, när du lirade, det var ju ett par grabbar som var... Som jag hellre, då hade jag nog hellre tagit mina chanser mot bröderna Tchak faktiskt, än de du mötte ibland.
Ja, det var ju om man säger mer liksom, fysiskt, men... Jag vet inte, det är, man har ju kollat i slutspelen de sista åren också. Kachak får väl jaga någon där i Carolina liksom och skulle slå ner mitt under spelet. Så, jag vet inte. Ja, Probert mötte jag någon gång i ett slutspel. Det var väl inte speciellt lyckosamt emellanåt. Han höll ju faktiskt på att slå ihjäl med en match. Jag råkade skicka en armbåge när jag var en minut kvar. Men vi hade ju på något sätt, jag vet inte om du har sagt det förut, vi mötte Chicago sa vi. Vi leder bara med 3 mål, alltså vi får inte leda. Vi gör inte 4, gör inte 5, för att då kommer det att spåra ur totalt. Så man fick ju se till att de kanske var med i matchen så att de inte började hoppa på en allt för tidigt.
Det är så galet att det var så på den här tiden. Du, på tal om saknas laguppställningen också. Sidney Crosby kom inte till spel, inte i semin och inte till finalen. Det är ju lätt att säga att nu vann inte Kanada, men Erik, ändå sett ord på det. Din betydelse, vad tror du den var? Hur var den att inte Crosby var med?
Ja, det är några saker här. Dels, kom ihåg Four Nations, då var inte Quinn Hughes med, en av de bästa spelarna. Och nu var inte Sidney Crosby med i Kanada. Bara det bytet gör ju en enorm skillnad i slagkraft. Men sen att Crosby säger, den skada jag har är så pass allvarlig att jag kan inte hjälpa laget. Det tycker jag är stort av honom. Mm. Alltså ofta vi är ganska inpräntade, bit ihop och gör vad... Men ibland om Crosby bara kan spela på 60%, då bidrar han ju inte nog mycket. Så det tycker jag är stort av honom, att han sätter laget före sitt eget ego så att säga. Men sen att han inte är med och spelar powerplay i 5-3 där, det här han gjuter ner vid stolpen. Så de tappar ju en dimension och... Jag menar, nu är det som det är. En stor del av hockey är ju att det kommer skador, att man hittar sätt next man up. Men i det här fallet så kan ju vara det som tippar över. För de här öppna målen som de har på Helleback 3-4 gånger om. Och han gör någon mirakelräddning, men Kina missar öppet mål. Men någon av dem kommer ju Crosby trycka in på bortre stolpen mest troligt, men om fanns då hade jag spelat i NHL.
Ja, och sen är det tappar en hel, det är en grym första kedja, alltså alla kedjor är bra, ja. Det är ju världens bästa, men det är klart att du tappar din andra center som är en helt, och han är grym på tek och ja. Han skulle bura, då skulle det vara ännu en offensiv kraft, då hade jag kan säga,
hade inte USA kunnat stå emot och Hellebuck.
Kanada vunnit om Crosby
så, så stor är betydelsen.
Tror jag.
Ja, vad känner du där Peter, kring Crosby?
Ja, han är inte 25 längre, men jag tycker ändå han skulle bidra fortfarande i den här finalen med hans erfarenhet. Och, om jag kommer ihåg rätt, var inte han i Four Nations och gjorde någon pass där 3-3 så att de avgjorde. Mm. Så,
ja.
Så självklart saknar de han. Jag gissar att det är en del av spelet, liksom, att det är någon skada hela tiden. Så, men Crosby och hans record när man har varit kapten i kanadensiska lagens lag har de ju knappt förlorat, så
nej,
det var
bara i VM de
förlorade.
Men det är
på tal om rekord.
Hörru, på tal om rekord, och försöka bygga upp det där. Conor McDavid, vi har bevakat det. Det är två raka förluster där i Stanley Cup-finalen. Nu får han inte vinna OS. Eller avgjorde ju Four Nations, men det är ju en annan sak. Vad känner du över McDavids situation där? Och att det låser sig lite när det gäller som mest?
Ja, det är kan inte vara någon rolig flygresa tillbaka, liksom. Just det där att förlora två Stanley Cup-finaler och sen så komma hit och förlora här också. Nej. Absolut individuella rekord och allt det där, men det är inte roligt att bli åkommen att man inte vinner någon gång. Han har något tufft. Sen kan man inte säga att han var dålig, men det är ju bara att han är fantastiskt bra i många andra matcher som han gör 1000 poäng. Men självklart så kommer det ju lastas mycket på han. Sen McKinnon hade väl också en del av det. Han missade upp ett mål och kanske var han som skulle jobba hem där. Så, men McDavids situation nu så... han måste börja vinna snart, annars blir det tufft för han på något sätt. På alla borta matcher och alla spelarna kommer att vara på honom också att han... Ja, du är skitduktig, men du vinner ju inte, liksom.
Jag kikar lite på statistik. McDavid, nu i den här avgörande matchen och i match 6 och 7 i Stanley Cup-finaler, då har han på 4 matcher 0 poäng. Ja. Och det är ändå anmärkningsvärt och en minusspelare i 5-5-spelet. Så det är inte alltid den universella lösningen, men jag tror att han lägger ju extremt mycket pengar, han har ju en privat kock hemma som lagar perfekta maten, han gör allting, men en riktigt bra sportpsykolog, alltså någon som kan, för att det märks ju igår, han försöker forcera saker, dribbla ensam mot tre, tappa pucken och sen så, ja, det blir det här ihopklaget med Carr och Hughes, han vinner den 50-50 Jack Hughes, men sen backcheckar han inte ordentligt med klubban i isen. Nej. Så att det är ju ändå storstjärnorna, det är med Carr, det är med McKinnon, det är McDavid som ändå gör 1, 2, 3, 4 fel som gör att det här Jack Hughes-målet avgörs. Men någonting gör ju att det är lite att det knyter sig för McDavid i de absolut avgörande matcherna.
Ja, men så är det ju definitivt. Man såg friläget också. Att han skulle bara trycka in den där pucken. Normalt sett så bara och vickar lite och sätter han upp den högt där. Men just det målet är rätt symboliskt för det också. Hur de släpper in det här i förlängningen. Hur allting går fel. Först då för McCarr kom lite fel i blålinjen. McKinnon har ju pucken i egen zon. Men vågar liksom inte riktigt gå på och ta bort den. Då får Varenski den och spela fram den till Jack Hughes. Och då har inte McDavid gjort hemjobbet ordentligt. Vad tänkte du?
Ja, men det kändes som att Kanada hade allt att förlora där i den medan USA hade allt att vinna. Och Foppa var inne på det. Det här är inte kul för McDavid, speciellt där borta. De blir ju så här, du vet, det blir en så jävla snöbollseffekt när man inte vinner. Att man, det räcker inte att vara bäst i den här generationen av alla spelare, utan det är så här, du vinner ingenting. Nej. Och det här kommer ju ältas. Det gäller att han vinner snart, annars kommer det han, alltså de kommer vara på han.
Jo. Och sen ska vi säga, i basket, då hade han redan vunnit flera mästerskap, för där kan han spela hela matcherna. Ja. I hockey kan han max spela varannat byte. Ja. Och så det blir en annan sport, hockey. Man är så enormt beroende av sina lagkamrater i hockey om man ska ta de här titlarna.
Ja, vi byter också. Vi byter riktning mot Tre Kronor. Vi måste ju höra, Peter, du var ju där nere och såg Sveriges möte med Finland. Vad var din bild av Tre Kronor om vi fokuserar på dem?
Ja, just det. Jag såg ju Finlands matchen såklart. Som inte var speciellt bra. Alltså jag tycker man gör en bra match mot USA. Större delen av matchen var man ju bättre på något sätt. Och sen avgördes det 3-3. Men Finlandsmatchen går ju att diskutera, absolut. Jag vet inte, vi har ju varit inne på det här förut, Niklas, som alltså, har spelat klockan 12 liksom. Ibland är det svårt att komma igång, och om man tittar på turneringen också, Finland var ju otroligt nära att kunna gå till final och vinna det där också, inget dåligt lag. Så det enda som jag tycker man satte sig i en dålig situation, det är man, när man plockade målvakten liksom, alltså första gången man plockade målvakten och var 2,5 minuter kvar, då fattar jag, men när det 40 sekunder kvar och man har tekning utanför blålinjen liksom. Jag vet inte vad man har tänkt då. Skulle man göra två mål då eller inte, som gjorde att vi hamnade på USA och skulle få Kanada lite senare? Annars kanske vi fått lättare väg. Så det är väl den delen som jag tycker var en underlig coachning på något sätt, som vi hamnade mot och skulle få USA i kvarten då. Annars tycker jag, om man tittar på kvartsfinalen när vi gjorde så, ja, det är små marginaler. Vi kommer väl kanske komma in på domarinsatsen. Det är ju liksom, det är ju inte långt ifrån en utvisning på slow foot där nere i hörnet med Dahlin liksom, när det är 2-3 minuter kvar. Då kunde det sluta annorlunda. Så, jag tycker på något sätt att tittar man på den matchen vi gör och hur nära vi är att slå USA som vinner i slutändan, så ja, det är en tuff förlust. Jag tycker ändå att många grabbar gjorde en bra match sista matchen där.
Men jag tänker också lite, Peter, du bevakade ju för Viaplays räkning Four Nations. Vi stod ju där, det blev förlust i förlängning mot Kanada, det blev förlust i overtime mot Finland också. Här kom också en ny förlust i overtime. Lagen Sverige har vunnit över i bäst om bäst, alltså Italien, Lettland, Slovakien. Varför får man inte ut och få över de där marginalerna någon gång om man är så bra lagen då? Vad tänker du kring det där? Man vann mot USA, den matchen gällde ju ingenting. USA var ju redan i final då, ja. I Four Nations.
Ja, då spelade inte de sina bästa i USA. Nej. Så det var en helt annan.
Ja, svårt att säga sådär. Men som säger, jag tycker man gjorde en bra match här. Men det man kanske inte hade det. Men tittar man på hur Kanada kommer tillbaka mot Finland till exempel. Man ramlar in i målvakten, man stökar, man grejer på. Man hittar andra sätt. Vi vet inte, vi kanske är för snälla när det kommer till vissa saker. Att vi inte gör det här lilla extra. Jag vet inte, Fimpen, du kanske också känner liksom just de här små fula grejerna, små grejer som gör att man kommer undan till slut, speciellt när man ligger under, liksom hitta ett sätt att komma tillbaka som Kachak-bröderna eller Bennett eller Wilson håller på med liksom. Det är, ibland när man ligger under så måste man ta till andra knep och försöka komma tillbaka i matcherna. Så jag vet inte, Det är små marginaler, absolut. Men det börjar bli lite väl många matcher när vi börjar förlora. Mm. Att vi måste hitta det här sättet att vinna matcher. Hade vi verkligen planerat liksom, vem skulle ha Hughes? Man vet ju i 3-3, vem ska ha han? Liksom, han är ju inte lätt att markera. Liksom.
Det måste vara en bra skridskåkare.
Ja. Han måste vara en riktigt bra skridskåkare som kan hålla i defensiven liksom. Vi har ju bara egentligen, om man tittar, vi spelar väl en back och två forwards liksom. Och så ska en forward ha just, det är inte lätt att ha koll på han liksom. Då måste man, tror jag, veta vem ska vi ha, vem har han liksom under den här tiden han är på isen liksom. Så ja, det är små marginaler emellanåt, men det börjar bli många matcher nu i rad som inte lyckas vinna de där stora matcherna. Så är det ju.
Ja. Ja, jag ser att du sitter och nickar lite också.
Ja, men jag håller med både, alltså för det första så jag brukar säga, jag vill att de skulle fuska lite, alltså fuska lite där i de här marginalerna. Det är när Kanada gör mål, det är klart att de är på målvakten innan. Det hade väl blivit tveksamt i SHL om det hade blivit mål i vad semin var mot Finland. Du hittar de här små, som du säger, var där och kanske fuska framför mål, och vi är inte riktigt redo att liksom ta till det här lilla fusket, om man säger, för att vinna, göra de här grejerna som är obekväma. Och sen vad gäller 3-3, hade jag varit coach så hade jag tagit i bratten på Hughesen, den bästa skridskåkan kanske i vårt lag, även fast han missade någon markering där på Finlandsmatchen.
Ja, nu blir det Landeskog.
Ja, men jag hade haft bratt, jag älskar Gabbe, men jag hade haft bratten på, det finns ingen bättre skridskåkare än honom. Han hade säg inte att de hade vunnit, men Det var mitt coachtips.
Koppla på en grej, Peter säger. Det här med att det är tidiga matcher, de bortförklarande, det måste vi sluta med nu. Att nu finns ju alla resurser att se till att vara pigg. Vad skillnad för 20-30 år som inte visste riktigt hur man... Men nu, det är ju lika för alla lag. Däremot scenarios. Alltså coachstaben måste ha ju järnkoll. När det blir den här upsetten, när Slovakien slår Finland, då kommer det ju mest troligt bli tre lag inblandade med inbördes och målskillnader. Det måste man ju ha koll på. Så jag håller helt med dig. Alltså när det är så lite tid kvar. De gör det här målet Finland 4-1 när det är 35 sekunder kvar. Du har ju inget att vinna på. Alltså ration är, du gör ungefär ett mål framåt och släpper in tre när du tar ut målvakten. Mm. Det är ration på NHL-nivå. Och det är ungefär samma här. Så den risken man tar, direkt Finland gör det målet, nu blir det ju ett plus för Finland och ett minus för Sverige. Det är ju en grej. Men sen att man skjuter sig i foten med laguttagna, att man sätter Filip Forsberg och förnedrar på bänken i första matchen, så kommer in som den hetaste spelaren svensken i NHL, har gjort flest mål, har gjort 7 mål, 15 poäng på de sista 11 matcherna in mot OS. Istället för när man möter Italien, sätt ihop fyra kedjor där man kan producera framåt och sen bänka Wennberg eller Holmberg och sen därifrån försöka hitta kemin. Där skjuter man ju sig själv i foten i gruppspelet. Men sen att man inte har klart för sig heller 3-mot-3-spel, där måste du ha dina 6 skridskostarkaste forwards bra med pucken, och du måste ha dina 3 bästa skridskåkare backar som också är bra med pucken. Och där är det ju Erik Karlsson, Rasmus Dahlin och Filip Broberg.
Men kunde Dahlin spela för länge?
Dahlin, alltså jag har ju de som har jobbat på insidan. Det var ingenting som hade med smällen. Han var redo att spela. Men de ville att bänka Rasmus Dahlin. Och jag var inne på att det var tjänstefel att bänka Filip Forsberg i första matchen. Och det är ju ännu lika stort tjänstefel att bänka Rasmus Dahlin i 3-mot-3-spel. Alltså han är en av de absolut bästa backarna i den spelformen med sin skridskoskicklighet och rörlighet. Och jag säger det en gång till för er som inte förstår. Det här handlar om prestationer. Det har ingenting med personer i ledarstaben. Utan det här diskuterar vi ju val. Man måste ha klart för sig scenarier. Och tränarna, coacherna, deras compete level och tävling är ju att man sätter rätt spelare i rätt positioner för att kunna lyckas. Och det gör man inte i det här 3-mot-3-spelet. Det gör man inte under gruppspelet i många fall. Och sen att man måste ha fimpen och foppa attityd att gå över gränsen ibland för att vinna. Det är ju spelarnas compete level. Men nu pratar jag om coachernas compete level. Och det är prestationerna och valen. Det har ingenting med personerna att göra. Viktigt att alla förstår det.
Ja, när här pratar vi till kronor. Det är resultatbaserat såklart. Det är flaggskeppet i svensk hockey. Det är vi alla överens om, och alla vi vill ju såklart att de ska stå överst och få de där guldmedaljerna. Peter, vad säger du om laguttagningen? Att det blev lite vänster-höger och hela tiden att man inte riktigt hittade rätt. Så var det ju med målvaktsvalet också, om vi ska vara krassa. Hur tänker du kring det?
Ja, men målvaktsvalet liksom. Men man går in i turneringen. Jag tycker på något sätt man har lite oflyt också när det kommer till målvakten. Och så har man gått med målvakt och så inte han presterat i typ första matchen. Första som händer mot Italien när man stöter ut pucken och så lägger de in en balja liksom. Man har ju inte tur om man ser ledarstaben med det där heller liksom, att det studsar hit och dit. Och sen ska man börja fundera, ska man byta målvakt, ska man inte byta målvakt? Men målvaktssidan, så nu kan jag inte säga någonting. Markström gjorde ju en bra match, eller båda matcherna när det kommer till åttondelen och till kvartsfinalen, så det ska man väl inte kolla
verkligen
på. Men ja, det är inte lätt. Absolut hade Filip lite minus när han kommer in i den här turneringen. Han hade ju inte presterat, han har ju inte gjort 1000 poäng i Four Nations och i VM liksom. Och så han låg väl lite på minus och kom in och fick spela mer och mer.
Minus. Han är ju den hetaste svensken, gjort flest mål av alla svenskar in mot OS. Alltså det är ju galet att han inte får...
Men det är på plussidan.
Skit i vad han gjorde i VM, det här är ju bäst om bäst.
Ja, men ja, det är plussidan är absolut att han var bra. Men om du tittar vad han har gjort i VM och i OS innan, och Sam var ju coach då. Så det måste ju ligga någonstans i bakhuvudet på Sam. Turneringarna innan, så sen kommer in och gör det bra här. Men det är enda som jag kan tänka mig varför han inte fick starta, för att som du säger, han har ju varit bra i Nashville på slutet, och Nashvilles resa de sista 20-30 matchen i NHL så har han varit stor del i det, så jag vet inte, laguttagningen så fram och tillbaka, Ja, det går att diskutera, absolut. Nu kommer Filip in och han var med när det, riktigt, när det gällde så. Så, ja. Som jag säger, när vi kommer ändå till en åttondel så tycker jag vi spelar rätt bra och vi gör en riktigt bra match mot USA. Det är väl Finland som jag tycker, ja, där kunde vi ha varit lite bättre. Och det är där egentligen när det kommer till laguttagningen man tänker, okej. Okay, kanske vi ska sätta ihop de här lite tidigare och så här saker. Så. Men tillbaka till den där när man tog ut målvakt. Jag håller med dig, Granqvist. När det kommer till, vi ligger ju under med två mål. Liksom, och Finland är ju, då har ju de minus ett totalt. Och Sverige då. Och släpper in det till, jag vet inte vad man tänkte. Ska man göra två mål på 42 sekunder med teckning i mittzon? För att, som du säger, minst är det ju att man släpper in fem mål. Och gör ett när man tar ut målvakten. Mm. Och att man ska gå i kapp där på slutet. Är det svårt? Jag sa det just när det hände. Men ställ in målvakten. Liksom. Varför ska han vara på bänken där? Sen kanske vi inte har vunnit årskull i alla fall.
Men grejen är så här, så. Peter. Och det vet ju du också. Att där måste ju bom med det igen som är team manager och alla. De måste ha klart scenario. Scenario A, B, C, D. De måste ha koll. Och när det där händer och det är skarpt läge i båt, de måste ju kommunicera ner i båset. In med målvakten igen. Det här kommer bli en målskillnadsaffär. Och det är också, och det måste vi kunna ifrågasätta. För när nivån är så här skyhög, när det är bäst om bäst, då kan man inte skjuta sig själv i foten för många gånger. Och nu sköter de sig själva i bägge fötterna. Oj. Och då blir det väldigt svårt.
Men det är bara avslutningsvis, Peter, vi ska släppa iväg det här ut i det fina schweiziska värdet också. Vad tänker du nu med Four Nations i färskt minne, med hockey-VM, med jätteförväntningar och ett misslyckande med OS också ut i kvartsfinalen? Sam Hallams kontrakt går ju ut. Tycker du att den här ledarstaben ska coacha i VM också och varför i så fall?
Ja, jag har ju svårt att se att man byter ut dem nu inför sista turneringen. Grönborg kommer ju in efter det här. De flesta coacher är redan upptagna, så jag tror inte ens det blir någon diskussion. Jag tror Sam får köra den sista möjligheten nere i Schweiz då, när det går i maj i Fribourg och Zürich. Så den debatten
tycker att det är rätt?
Tror jag inte ens kommer att komma upp.
Nej. Jag tänkte just en sån som Magnus, ja. Magnus Hävelid som finns på förbundet.
Det är bara att ta in Hävelid och spela ett ungt lag istället. Så det blir lite drag tillbaka till folkets lag så man kan identifiera sig med soffan. In med William Eklund, in med de här spelarna som visar hjärta. Och har den här Magnus Hävelid och hela den staben, Grossman och Geron och dem. Ta in dem som vann JVM-guldet och bygg på nytt.
Låt Peter svara här, Erik.
Ja, okej.
Okay. Ja. Ja, så kan man göra, absolut. Men jag hoppas ju att killarna liksom säger så här, okej, okay, nu har Sam... Både coach här är det fyra år snart liksom, och det är hans sista chans att få det här VM-guldet och få komma ut ur Tre Kronors eran på topp liksom. Så jag hoppas ju att de flesta kommer till Schweiz och ställer upp för Sam och ledarstaben, för att liksom, ja, det har varit tuffa år. Man har tagit två brons, va? Och sen så hoppas att det blir en sån där när farsan var tränare liksom. Vi åkte ut i kvarten först mot USA, sen förlorade man finalen och så fick man vinna sista gången nere i Schweiz. Så då kanske blir ännu bättre part den här gången än det var då, om man skulle lyckas vinna. Så jag hoppas att alla killar liksom inte kommer, när det kommer till maj, liksom, nej, men jag är sliten, det var ett OS och hit och dit och fram och tillbaka och jag hoppas att alla kommer hit och ställer upp för ledarstaben och säger, men nu är det faktiskt dags att vi kommer och försöker vinna ett guld för Sverige. Det är ju ändå sen, är det 2018 vi vann VM-guld sist? Så alltså, yeah, hoppas jag i alla fall att Sam får möjlighet
med ledarstaben. Men Peter, varför skulle de göra det? Varför skulle de som har blivit ratade nu och jättekonstiga laguttagna, varför skulle de spela för? Det tycker jag, det är en utopi. I så fall,
nej, jag säger att jag hoppas
tror
att
du verkligen
jag
på det
hoppas
själv?
Att de kommer upp och... Jag vet inte hur jag skulle tycka liksom. Men på något sätt så är det ju också äran, alltså, nu har vi inte varit bra på länge, nu måste Sverige, vi måste skjuta upp Sverige på toppen här igen liksom. Nu ska vi, exakt, vara med i toppen. Många andra nationer kanske tycker, ja, men det var ett OS, vi kommer inte komma hit. Jag tror Schweiz, många kommer att komma. De blir ganska tuffa här nere, för att jag tror man har många spelare som är på gränsen att gå till slutspel. Ryssland är inte här. Vi har en bra möjlighet att ta ett VM, gå till VM-final. Så jag hoppas ju att killarna tänker så. Men nu är det dags att nu har vi en stor... Alltså det kan ju bara säga liksom att man får alltid på CV att man har vunnit VM-guld. Liksom. Nu, här är en bra möjlighet för grabbarna att komma hit och vinna det där. Så jag hoppas att man tänker så. Nej, det finns spelare som kan tycka jag har inte fått möjligheten. Det finns några stycken som är säkert på listan. Ekholm, Filip, några stycken till som säger, okej, jag vet inte.
Bratt. Men gör det för varandra och svenska folket då?
Ja, gör det för varandra och svenska folket. Liksom. Som där, sagt, det är superfint här nere. Även fast de kan komma hit. Det är inte som om någonting...
och sen vill du se Foppa. Så vill du se dig Foppa i båset där med Hävelid och dem med vargögon och elda på dem.
Nu sa han precis att samma de skulle köra, Erik.
Så att det måste stå över en, om man ska ställa upp ett VM. Sverige måste vara viktigt. Tre Kronor måste vara viktigare än vad det är för ledare. Vad det är för, att de ska, jag hoppas att alla som Foppa sa, känner att man ställer upp. Och sen vet jag att det kan finnas, jag tycker att de den leder och allting. Men jag hoppas, jag vet, det kommer inte vara så, men att de känner att jag är här för Sverige.
Men motivationen är ju för Tre Kronor, inte för någon ledare hit.
Nej, exakt. Ja. Och det tror jag att... Sen verkar ju alla verkar komma, så att... De verkar väl ha någonting bra där. Men sen vet man ju nu med de här infon typ att... Eller att Foppa var nere på Finlands match. Det är där vi förlorar matchen. Vem fan vågar spela med han är på läktaren? Grabbar blir nervösa. Det är därför vi torskar. Så har vi en syndabock. Vi letar ju syndabock. Då har vi en tydlig syndabock. Det är Foppas fel.
Nej, det är... Det är guldglans på Foppa alltid. Tack så mycket för att vi fick lite övertid med det här också, Peter. Och vi ses snart igen här i Via Playhuset. Hörde. Ha en härlig dag i Schweiz.
Det är kul. Det är roligt lugnt att komma tillbaka igen. Hoppas ni gör bra. Hoppas ni har sol också snart.
Ja, det är inte mycket sol här ute. Men det är mycket snö i alla fall. Och lite
solen
blast.
Är sog.
Underbart. Peter Forsberg är en av våra absolut största spelare med två OS-guld och VM-guld och Stanley Cup och hela den där biten. Du, det här OS var ju verkligen bäst om bäst också. Om man bara skulle plocka ut ett All-Star-team, får du in någon svensk spelare i så fall, Christian?
Nej, jag tänker att man måste kanske gå längre än till kvart för att få med i All-Star-team. Då skulle det göra en jäkligt bra... intryck. Dahlin tycker jag är så pass nära det kan komma, men när du har de här backarna som spelar till exempel i finalen så är det svårt att stoppa in någon där.
Hur ser det ut då om du börjar med målvaktsvalet?
Såklart. Helleback, vad heter han, sa du?
Connor Hellebees.
Hellebees.
41 räddningar i finalen.
Ja, han är given där. Ja. I mina. Och sen har du ju Hughes och McCarr.
Ja.
Två grymma backar som är... jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är som att de är som ytterbackar i fotboll. De är mer uppe och gnuggar.
Nej, alltså
det är som forward som har tvingat ner. Så här, du ska vara back nu. Okej, jag kör. Och sen är de lika bra där.
Vem tar du på centern då?
Centern är det McDavid. Alltså det är rakt. Alltså det spelar ingen roll om man gjorde en...
Eichel?
Jag får ju välja Eichel på kant. Jag hade gärna haft Celebrini, McDavid.
Ja.
Och sen vill jag ha in Eichel på... Han får gå kant. Det hade kunnat varit McKinnon och allting. Men jag tycker vinner du guld så ska du minst ha tre.
Connor McDavid, får bara flika in, ursäkta. 13 poäng. Det är rekord i OS när NHL-spelare är med.
Ja.
Understryker hans
och
storhet.
En
så McDavid, Celebrini och Eichel.
Man får inte glömma bort att Celebrini hade kunnat spela JVM också.
Ja.
Vilket är helt jävla otroligt.
Ja, det är otroligt.
Det är galet. Och du har ju sonen där i San Jose, William.
Vem vill du ha med här?
Eichel och Celebrini.
Ja, du vill ha Eichel på en kant där.
Ja, men jag vill ha han på en kant. Ja. Jag tycker han har gjort sig förtjänt av det.
Så ingen McKinnon?
Nej, ingen McKinnon. Det är för bra. Jag hade kunnat...
Slapkowski?
Ja, jag sa det. Jag tänkte på det. Han skulle absolut kunna vara den. Men jag tycker man ska vara till finalen om man ska vara i det All-Star-teamet.
Ja,
men du skulle kunna bli coach i Tre Kronor också. Jag gillar...
Om jag har de där grabbarna så kan jag bli alla som coach.
Slänger ut Eichel på kant.
Jag tycker det är fantastiskt bra. Och vi måste bara få åsikten också innan vi bara lämnar det här OS, det här 3-mot-3-spelet. Att det avgörs i 3-mot-3. Vad tycker ni om det?
I final... Aldrig. Spela 5-5 tills det avgörs. Mm. Sen kan man förstå med schemat att det blir trubbel. Men då kan man ju spela i ståfall 5-5 i 10 minuter och sen straffar. Alltså när det är kvart och semi. Men nu när alla vet om att det är 3-3, då måste man ha koll på vilka ska vi spela.
Det går inte att skylla på någonting. Nej. Att det är 3-3. Däremot tycker jag för publiken skulle det för mycket chans.
Exakt.
Som finalen avgjordes igår. Det är tre chanspuck som studsar och det blir lite fel. Och det, det är ju fel, men jag tycker inte ens om 3 mot 3 i SHL faktiskt.
Nej, jag hoppas det.
Jag vill aldrig
på dina, ha 5 mot 5. På dina minirinkar när det är Gretzky Hour och det, då kör ni väl 3 mot 3?
Där tycker jag om 3 mot 3. Ja, nu när du sa det ändå, jag älskar 3 mot 3. Det är svinbra.
Och vet du vad det bästa är? 2030 så är det ju dags igen och NHL-spelarna kommer ju dyka upp då också. Då kan vi ju nog anta kanske till och med att Christian Fimpen Eklund kommer sitta på läktaren nere i Nisse där de ska spela. För Erik har tagit ut en av dina grabbar här till laget, eller har du till och med
jag
båda?
Jag tog med
bägge.
Ja, det är
Det här är alltså potentiellt 3 kronor 2030. Eftersom detta är en podcast också så kan du ju dra målvakterna bara, Erik, där så att vi lyssnarna får med det också.
Ja, men Jesper Wallstedt, jag och Notan var överens. Han borde ha spelat redan från match 1. Ja. Det är ju framtidsmannen, The Wall of St. Paul. Och där bakom Kalle Lindbom eller Love Härenstam. Vi har några intressanta. De kommer spika igen där bak.
Backsidan då?
Ja, backsidan. Där är det ju... Såklart Rasmus Dahlin och Gustav Forsling. Forsling kommer vara 33 år då. Rasmus perfekt. Kommer vara runt 30. De kommer vara i sin prime.
Men då Lidas började öka.
Exakt, men då Lidas vann 7 Norris efter 30. Men just de här backparen, Simon Edvinsson, Axel Sandin, Pellika. De kommer börja vara i sin prime. Detroit-backparet. Och sen då Filip Broberg, Skrisko Virtuosen. Tillsammans med Tom Villander. Jättestabil, stark
forward. Ja, du gillar honom, Fimpen, Tom Villander. Ja. Varför?
Nej, men jag tycker han kan göra lite allt. Han är otrolig på skridskorna också och stark, tuff. Jag var och kollade på han nu bara för i Vancouver precis innan OS. Ja. Han, som han tar för sig där, liksom, det är som att han har spelat hela livet.
Ja.
Jag älskar Tom Villander.
Högerfattad också.
Rightare och iskalv i blå.
Ja.
Liksom, han stod i deras andra PP när jag var där.
Ja.
Extremt bra skridskåkare också. Väldigt. Och har den här tuffheten som kommer behövas.
Ja, intressant backsida framåt då.
Ja, framåt. Det här är ju alltså när jag fick det uppdraget av Paulin och dig i det. Alltså jag ägnade 5 timmar. Dopaminet sköt i höjden. Jag behöver ingen ADHD-medicin. Utan det är alltså Ivar Stenberg, Leo Karlsson, Lucas Raymond. Som vi saknade Leo Karlsson i den här turneringen. Det måste vi säga. Tyvärr skadad då. Men Ivar Stenberg. De här kommer ju spela och utmana USA och Kanadas bästa i give and go-spel och offensiv skicklighet.
Bratt, Björk, Nylander.
Oj, my god. Här kommer det gå.
Det kan vara.
Vad säger du alltså? Viggo Björk, han kommer vara, han är ju 08, så han kommer väl vara en 22 år. Men jag ser alltså en av de häftigaste hockeyspelare jag någonsin har sett. Vad säger
han
du?
Han är så smart. Han gör allting så smart också. Han är också bra hemåt, bra och mycket, älskar give and go. Och han skulle ha han bredvid typ Nyllet och Jeppe Bratt i hans skridskåkning.
Och i hatten.
Ja, intressant. Och så
små försvarat alltså.
Ja. Verkligen. Och tredje kedjan, om vi synar den också, då dyker upp en Eklund.
Här dyker det upp Anton Frondell, tanken i mitten. Mm. Och sen så två som spelar med hjärtat utanpå. Yrvädret, Viktor Eklund med sin högerfattning. Ja. Och sen William som är så otroligt bra att täcka pucken och gör frånvänner. De där skulle komplettera varann. Man kan ju kalla det för en Djurgårdskedja egentligen. Ja. Men de, och sen fjärde kedjan. Oh la la, då har vi Joel Eriksson Ek, stenhård, Jack Berglund, Backdoor Berglund, också stenhård. Och så Adrian Kempe som kan flyga fram och avsluta.
Kempe i fjärde.
Kempe i fjärde. Och det här är nya tidens hockey. Låt oss nu slippa se att vi ska ha en fjärde kedja som bara spelar defensivt. Nej, vi ska ha en fjärde kedja som kan spela stenhårt defensivt. Men också göra saker framåt. Det är framtidens hockey vi har fått se här. Och det här är 3 kronor 2030. Sen har vi några bubblar. Vi har till exempel Love Härenstam, målvakten som har JVM-guld. Han kan vara med och knacka på dörren. Noah Östlund som jag gillar väldigt mycket. Så det finns framtid i 3 kronor. Och det måste vara ett lag som man känner att... Vi är hemma i sofforna. Vi älskar att se dem, de här killarna. Som det blev i JVM. Ja, det blir folkets lag och det måste 3 kronor bli igen.
Hur skulle det fungera att ha bröderna tillsammans där?
Då passar inte bröderna. Just de där tre är ganska bra polare så det hade nog gått. Men det ska vara många stjärnor som ska stå rätt om de där ska vara i OS ihop. Men man kan ju drömma. Men absolut, får man full ut, slår det här bra ut på alla de här juniorerna. För vi vet det som kan hända. Det är en lång väg dit och det är många andra som kommer blomstra.
Men du har ju följt det på nära håll juniorhockey nu. Och du var ju över junior-VM också. Hur bra ser det ut? Det är kanske en dum fråga med tanke på att de vann nu. Men ändå, när du ser det här laget, är det ändå så att du tänker till lite. Ah, det här kan ju bli väldigt intressant redan om 4 år.
Ja, men just om man får ta junior-VM tyckte jag att den turneringen och speciellt den finalen de spelade, det var ett lag som verkligen stod upp för varandra.
På vilket sätt?
Nej, men de tog skit och där hade du någon som ville fuska. De ville vinna. Ja. Alltså de ville fuska på ett bra sätt, inte tjuva. Mm. Utan de gjorde allt för att vinna. Det fanns inte i deras huvud att de skulle förlora den finalen. Alla snackar, tjeckerna är tunga, det här kommer bli tufft. Ja. Men i deras huvud, det fanns inte.
Varför fanns det i laget? För jag menar, det finns ju allt karaktär. Vi pratade med Peter tidigare, då kommer de ju alltid in. Lidström satt här och sa, Sundin. Ja, Mats Sundin, liksom, att han var den ledaren. Alla lyssnade, han slog inte till dig i ryggen så här i båsen, nu kör vi. Utan det var mer...
Men kapten Jack Berglund visar vägen.
100%.
Vad hörde du om Berglund till exempel?
Även en stabil kapten, så de alla kunde känna att han gör allt man kan tänka sig för laget. Han sätter sig själv åt sidan för att laget ska vinna. Och jag tror att det speglade av sig på alla spelarna.
Yep.
Alla där i det laget skulle ta skott med ansikte. Ja. Det kändes som det fanns grabbar som gjorde noll minuter. Stod ombytta i båset som var peppigast av alla. Typ Victor Johansson, någon som inte fick så mycket.
Måns Goos, tredje målvakt.
Ja, alla. Ja. Ingen var gnällig. Och det känner man upp på läktarna. Att så här, det här laget, de har bestämt sig redan i kvarten. Att så här, de här kan gå långt. Sen vet man aldrig, det kan vara... Men det var liksom ingen snack. Ja. Det var nog därför den där klassiska intervjun med Victor där. Han tänker hela tiden. Det var liksom ingen... Han tänkte bara, det finns inte chans för Torska. Jag snackar med att vinna matchen. Han bara, nej.
Det var en klassisk intervju.
Ja. men det är underbart. Men just också det här att de är kaxiga och beredda att vinna varenda duell vad som än krävs på isen. Och utanför är de rätt, med Jack Berglunds Petter, rätt ödmjuka. Så säger rätt saker. Och sen så när man har vunnit, då släpper man ju alla. Och då kan det bli... Men just det här, när kaptenen visar vägen, att jag är beredd att sätta mig själv åt sidan för laget. Jag kommer ju alltid... Det var ju någon klassiker när han sa till Ivar Stenberg, du kan dribbla, men inte i vissa lägen. Alltså, till och med när kamerorna var på. Alltså, att man gör rätt sak för varandra. Och dit måste vi hamna också när det kommer till Tre Kronor.
Ja, och det är Grönborg som kanske är förbundskapten där 2030. Jag vet inte hur långt kontrakt han skrev, men vi får se.
Nej, jag vet inte.
Ja, men det är säkert ett långt kontrakt. Ja. Och då är frågan hur man lägger upp det med stab och sådär. Men det får ta en annan program.
Verkligen, men det hade ni laget 2030.
Där har du 2 timmar, Erik, på stab.
Bara staben. Jag tycker det såg spännande ut det där laget 2030 och i Nice också här. Har du inga problem att åka dit, va?
Hade någon av grabbarna varit med, då hade man nog varit där.
Ja.
Kanske blivit fyra veckors OS då.
Och Erik tog inte ut Bröderna Eklund bara för att vara snäll.
Nej.
Så jobbar vi inte här.
Nej.
Vi jobbar ju med NHL till vardags, så vi är glada att det kommer tillbaka. Natten mellan onsdag och torsdag så är det 8 stycken matcher. Och läget är ju följande nu. När vi går in i slutspurten, det är ju många, många matcher kvar. De har spelat runt 55-58 matcher i de här lagen. Så mycket ska ju avgöras. Men tendensen är ju rätt tydlig. Det är svårt att ta igen för stort marginaldifferens uppåt, Erik. Du brukar säga att 4 poäng, sen kan det bli rätt tufft att komma i fatt. Och då ser man ju att det är många lag som gillar till Toronto till exempel.
Ja, verkligen. Och Toronto hoppas ju på ett uppsving nu när Auston Matthews äntligen fick vinna. Ju. Han står på segrarsidan, att de kan få en boost. Frågetecknet där är ju William Nylanders ljumskar. Det var ju uppenbart att han kunde inte åka skridskor som vi hade hoppats med på. Och det är klart Toronto oroliga där. Men det som är kittlande vid alla streck här, Niklas, är ju att det är fullt möjligt att ta in. Och några lag, minns du Nashville när de var i Avicii Arena? Man tänkte, oj, det här blir en riktig kräftgång. Men Filip Forsberg och Stamkos och Saros och hela gänget har ju raketspurt in mot OS. Så det gäller att det fortsätter då hela vägen in mot 82. Men nu får man ställa om huvudet. Och vi har fått se världens bästa spelare, bäst om bäst. Och nu ska de tillbaka till sina lag. Och frågan är, vad händer med de killar som har spelat OS nu? Det kan ju bli en liten blues efteråt.
Ja, verkligen. Och typ, man ska gå till ett lag som Sharks som har Celebrini som är liksom, han är så stor del av det laget, det han har gjort i år. Och går han in i någon svacka, då är det bara räkna bort dem. Det var ju lite inför OS de började förlora. De är ju ett lag som ligger nära och vippar. De har väl 5 poäng. De gjorde lite onödiga torsk där i slutet. Men tappar de honom eller... Jag menar, skulle Edmonton och Dreisaitl och McDavid lite... Jag har svårt att se de här superstjärnorna gå ner i en dipp. Men det är klart, det kan ju dra på sig de småskador och slitna. Och, alltså, det kan ju avgöra mycket de som inte hade så många med i OS.
Ta Florida till exempel som jag har vunnit de 2 senaste. Det ligger så risigt till. Hade väl flest spelare samtliga iväg på OS-äventyr och... gissar jag att det kommer ta några veckor innan han har landat efter det här.
Länge sedan det var så här jämnt känns det så här. Nu, som sagt, jag kollar ju mest Sharks upp. Alltså, men då brukar vi vara borta efter 25-30 matcher. Då brukar man säga, okej, det är ingen idé beslut. Men nu har de varit mer länge. Anaheim är mer länge. Buffalo, där, Chicago, med alla de här topplagen som börjar komma nu. Florida och Toronto är där nere. Så det är Otroligt spännande.
Vad tror du om möjligheterna med Erik fixar sina lurar? Vad tror du om möjligheterna för San Jose? Nu är det klart att du, i och med att du har grabben i laget, ja. Men ändå, om du bara ger en objektiv syn, vad tror du? Kommer de fixa slutspel?
Ja, det är nog ett år för tidigt. Men alltså det, jag pratade med William här i för någon dag sedan. De är liksom inställda. De tror på slutspelet. Skarva spelar svinbra. Mm. De har han, nu kommer inte han, kan inte säga hans namn, Nedjelic. Andra mål som också är
Nedeljkovic.
Ja, Nedeljkovic. Ja. De är båda två ett bra par. Mm. Och sen Mac. Du kan aldrig räkna ut Celebrini, för han är ju... Han gör ju så mycket för
Celebrini den leder den interna poängligan typ dubbelt.
Ja, ja. Han är liksom inte, han är inblandad i allt. Gör inte han poäng, då vinner de inte.
Nej. Men när du sitter där borta och på plats och ser Celebrini, vad tänker du?
Ja, men jag tänker att man måste se hela matchen för att förstå exakt hur bra. För det är lätt att se så här, det är lite snygga mål, han gör lite baljer, men alltså det är så mycket, det är som...
Han spelar totalhockey.
Ja, och det känns som att det är så mycket tur. Jag kommer ihåg att snacka med William, det känns som att han inte tur, han bara, säger på träningen med, det är liksom inget tur. Han får med sig puckar, han plockar ner dem, han gör de små sakerna som ger honom den här turen då, om man säger.
Ja.
Och sen finns det ju många andra bra, Smith och gubbarna som är med, men det är, han har tagit det här laget på sina axlar. Nu, grabbar, nu ska ni med tåget, nu går det liksom, nu gör ni som mig, häng med. Så det där är...
Hans pappa är ju fystränare för NFL-lag och...
Nej, nu är han på i basketen på...
Ja, just det, basket de? Och... Så han, haft,
men, han har varit på NFL också.
Ja, har han tagit något tips av Celebrinis fysträning, William?
Jag vet inte, jag pratade mycket
med Rick. På Celebrini?
Ja, Rick, han har fixat biljetter åt oss på den här matchen. Han har varit och kollat på Curry och grabbarna, men... Mm. Jag pratade med en på den här papparesan. Han har kört sin egen grej. Liksom. Alltså, han har kört ett program med grabbarna.
Mm.
Och han har ju en annan kille som spelar och han har en dotter som spelar tennis. Alla liksom...
Individuell fysträning. Ja,
alla är ju topp också.
Ja.
Så att någonting gör de ju rätt. Men han vill inte släppa det. Jag ska ta nästa resa. Då ska,
sen ska jag sälja det.
Sen ska jag sälja den.
Men du, alltså, han är ju redan nu där uppe. Och det såg vi i OS också. Han fick ju spela med McKinnon och Crosby och spela powerplay. Och hela den här biten med Celebrini. Men om 4-5 år, kommer han vara killen alla pratar om? Kommer han vara bäst i världen, tror du, Märklin Celebrini?
Jag slog ett slag för bara för 30 matcher sedan igen, att han var redan det.
Yep.
För jag såg han, men jag tror det. Sen är det så här, det är McDavid, det är McKinnon, det är bra killar framför dig. Men ja, om den här utvecklingen fortsätter som han har haft. Alltså han är bara 19 år.
Mm.
Alltså han kommer vara en av de här som kommer dra ett lag.
Och en grej, han tackar ja till VM. Han var som ett plåster på Sidney Crosby här i Stockholm. Käka frukost med honom, var på träning. Han gjorde allting runt Sidney Crosby. Bedard tackade nej. Och Bedard blev också ratad nu i OS-laget.
Ja.
Det var ett av de sämsta besluten, tror jag, i Bedards liv fram till nu. Att han inte tackade ja och var nära Sidney Crosby. Som spelar hockey på rätt sätt. Som en av de bästa ambassadörerna genom tiderna för världens bästa sport i ishockey. Celebrini gjorde ett bra val. Bedard, han verkar vara en kille som gör smarta val också för sin karriär.
Och tänker verkligen på det. Med allt han gör verkar som att med träning, med hur man ska vara utanför. Och liksom allt från sociala medier till allting är liksom... Han är ett proffs redan nu, men många kanadenska ungdomar tycker jag... Jag har rest runt lite där med Fibbes resa nu, men jag har kört.
Ja.
Jag tycker man säger juniorlig. Från att de är så här små är de vana med media, hur man ska tänka. Ja. Så de är superproffs. Han är 19 år, han beter sig som alltså, han är Carl Bildt. Liksom. Ja. Han är liksom, här, kan allting.
Ja. Vi kan väl höra hur proffsig han är när han får prata om din son, William Eklund. Då lät det så här. Coming on the power play, here's a break now for the Sharks. They get a chance here.
He brings a lot of compete. He battles hard, but also he's just so skilled. He can make great plays all over the ice. I think he's really good at protecting the puck and keeping possession of it. So,
what do you think his ceiling is? Like, how good could he be in this league?
I mean, I think he could be as good as he wants to be. I think he has all the tools. I think he just, I mean, he's probably going to put it together. I think it's just, I mean, for all of us, it's going to take a couple of years, but yeah, I think the sky's the limit.
Celebrini moves into the circle, down low, Eklund threw it across and they score. Deflected out front, it beats Volstead, and 5.5 minutes in, a power play goal for the Sharks, and San Jose has a 1-0 lead.
How would you describe him as a teammate?
He's the best. He's awesome. Yeah, we get along really well.
What about Richie?
Ja, fina ord om William Eklund. Fina ord har man väl säga om Richie Puss också, som har kommit in här och fått lite hjälp av Erik.
Ja, vilken service. Han borde vara jämt.
Jag jobbar ju på Bandit här på radiokanalen, så sladdar borde du ha koll på.
Ja, ja verkligen.
Du kommenterar ju också tillsammans med dig sheriffen på Bandit-matchen när det är NHL-matchen. Vad är din bild av...
Vi hade med oss Fimpen sist faktiskt. Succésändningen som vi kallar den.
Ja, det var lite knackigt wifi på arenan. Det var ju kul.
Men det var ju live, så då blir det så.
Ja, och ni noterade att han hade hunnit ta några öl också. De var kryss in.
Inte bara ett par, utan
Är det match för er?
Hur står sig den arenan, San Jose's?
Den är ganska gammal, men nu har jag varit runt mycket. Jag satt med Wembergs fars och höll på. Vi skulle skryta vem som var på flesta. Han var på många fler än mig, tyvärr. Men jag tycker ändå den är av de jag har sett så är det topp 10.
Ja.
Jag har bara sett 15 i och för sig, men ändå.
Har du varit på häftiga ställen annars där?
Men alltså Vegas, alltså NHL-mässigt så är Vegas en klass för sig, i stämningsmässigt.
Utanför NHL där?
Utanför NHL, vi pratade lite om det innan, jag var ju i Laval Petrolet, en fighting liga, LNAH, i Montreal, en bit utanför Montreal. Det var ju nog den sjukaste matchen och upplevelse jag varit på.
Fighting liga?
Ja, de slogs ganska mycket och de fick betalt för att slåss. Så det är en speciell kultur där, och det är en upplevelse som jag... Alltså de starkaste hockeyupplevelser, utan att man vinner och sånt såklart, men det här var ju något helt sjukt.
Ja. Har du varit över i NHL och kollat också?
Ja, absolut. Jag har varit i Florida och i Tampa varit och kollat. Den gillar jag, Emily Arena. Den var grym alltså. Frågar du sheriffen så är ju såklart Floridas arena. Men han är ju så jävla stark för dem. Ja. Men absolut, det har jag varit.
Ja. Mm. Men du är Erik Jansson.
Annars det kanske coolaste var ju ändå när vi var nere i Kladno och kollade på Jäger. Det var en upplevelse.
Ja, den är
riktig lada.
Den är
alltså.
Fin, det har faktiskt också varit att kolla
på. Han skulle lägga av nu, sa han ju bestämt.
Ja, men det har han ju sagt ett par säsonger.
Vi får se. Du är Sannas, vad tyckte du om Tre Kronor?
Ja, vad ska jag säga? Det är ju besviken såklart. Man hade ju hoppats på mer, men sen så... Ja, det är som det. Ja. Andra lag gör det bättre.
Ja.
Men man hade ju absolut förväntningar, och de borde i alla fall minst semi, det måste man ju säga. Alltså.
Ja. Men är du en sån som igår bara, vaknade upp och tänkte att 14:10 klockan efter lunch så är det dags för OS-final.
Ja.
Är du sån som inte missar en sekund?
Nej, det är inte. Jag lyssnade faktiskt på radio, för jag satt i bilen. Så att, men jag missar den inte, men jag lyssnade på radio, absolut.
Ja.
Men mäktigt. Och jag kollade lite bilder och sånt efter såklart, för man vill ju se målen och när tänderna flyger ut. Och det.
Ja, det var det också.
Ja, men fatta den bilden liksom när man bara jublar och hela tanden, det är blod i käften. Alltså, det, jag får ju gåshud bara jag pratar.
Ja, det är så man vinner ett guld, eller?
Verkligen.
Ja. Annars tänkte jag på det med Bröna Ljus och Kachak. Man pratar ju bara efternamn någonting. Det är nästan bättre för med alla smeknamn. Nu har vi ju ett bra smeknamn här ju.
Ja, det är riktigt bra, Fimpen. Hade du varit en spelare liksom, Cigarette Butt.
Ja, Butt, det var försöker förklara det. Liksom, folk bara, vad är Fimpen? Cigarette Butt.
Varför? Har du fått Fimpen av någon annan?
Jag blev buren av min farsa i en hink som min mormor använde som askkopp. Så att, han tömde bara ut den, slängde ner mig, gick på stan. Och så blev jag liksom Fimpen.
Men ändå, när du kom upp i Djurgården och när du började följa Djurgården och allting, var det inte mycket bättre med smeknamn innan?
Jag tror att det där smeknamn har hjälpt mig faktiskt. Alltså, Christian Eklund är väl inte världens sexigaste namn.
Nej, men det är en två av tio.
Det sjuka är att, vi hette ju Christian Donatello, men då jag gifte sig morsan och farsan så blev jag Eklund.
Är det sant?
Alltså jag var liten, så jag är egentligen en Christian Donatello. Det hade ju varit...
Det är en femma.
Ja, det är en femma.
Ja, det är det.
Men Fimpen tycker jag, det har hjälpt mig bara.
Ja. Jag tänker på alla smeknamn som var tidigare. Det var Surapelle, det var Skugga Nilsson.
Ja, det är magiskt.
Super Mario där borta, The Great Sid the Kid.
Det finns jag och Peter the Great som hade mer här. Ja. Eller Bulten.
Ja, Bulten.
Erik Bulten Ashoka Granqvist.
Ja, vi ska ge lite kontext till också. Mm. Richie har ju en förmåga att bedöma namn. Du gör det uppe på radion och du har gjort det här också. I morgon NHL när du sätter betyg. Christian Eklund fick alltså en 2 av 10.
Ja, absolut. Det är riktigt
Niklas Jide får...
Ja, det är också svagt. Ja, men det är ändå en 3 för JD lite speciellt.
Okay.
Men apropå smeknamn, man säger då Wayne Gretzky, The Great One. Och så har vi hans brorsa då, The Other One. Det är ju
Det är ju magiskt. Men svenska motsvarigheten till det, det är ju faktiskt, snackar om Peter Gide? Nej, den andra. Det är alltså du. Niklas den andra Gide.
Han som typ gjorde två poäng. Ja, exakt. De är det bästa
men,
på.
Men ja, de är också otroligt viktiga, de där poängen. För hade de inte gjort det, hade de ju inte varit det Nej. Bästa brödraparet heller.
Nej.
Det är som, gör du ett mål i en OS-final, då har du ändå avgjort till exempel en OS-final.
Vilka är det bästa brödraparet nu? Är det Kachak eller är det Hughes?
Hughes måste man ju säga, nu efter OS, det är ju, tycker jag, det är ju det senaste, färskaste minne, absolut.
Ja, ja. Mm. Ska vi sätta lite betyg på de främsta smeknamnen i hockeyvärlden? Mm. De är en liten lista.
Ja, jag har gjort min läxa för en gång. Vi börjar då. Jag har fem stycken då. Ja. Och då har jag ändå tagit bort lite bubblare då. Som Dado One och John Klingberg. Klingbay. Det gillar jag.
Ja.
Och Mario Lemieux då, som heter då Jagger Senior till exempel. Men det har vi inte med. Utan vi har då på femte plats. Då har vi en svensk. William Karlsson, Wild Bill kallas han ju. Man tänker, han spelar i Vegas, han är ute och festar, han är helt galen. Nej, det är tvärtom. Han fick det smeknamnet i Anaheim för att han var så himla lugn.
Jaha, ja, okej.
Okay. Så det gillar jag, Wild Bill, för att han är lugn.
Okej. Mm. Vad säger du om det smeknamnet?
Det passar perfekt. Och det var väl, han hade ju en vild säsong när han gjorde 40, han gjorde 40 baljer. Jag trodde det kom därifrån, att det var Wild Bill, att han bara...
Precis.
Att han var helt vild och bara öste
baljer. Det var för att han var så blyg när han kom till Anaheim.
Det måste ju ändå förändras, för när de vann där med Vega så var det ju ändå han de kom ihåg från firandet efter.
Ja, just det. Ja, det är bra. Plats nummer fyra.
Vad toppar det där då?
Då har vi Rod the Bod Brind'Amour, Carolinas coach. Och det är också för att han har ju alltid, ända i hela, sedan han var tonåring, tränat otroligt mycket och har alltid haft en superkropp. Och fortfarande, bara när han var runt 50, så tog han ju liksom, jag tar ett citat här. I ask my guys to do this. I gotta make sure it's not too hard. If I can still do it, then I know everybody should be able to. They can bitch all they want, but I know it's doable. Och alltså, när han var 50 så var jag med på försäsongstesterna. Och slår ändå halva laget. Då förtjänar man namnet.
Men vill man ha en coach som är sådär? Jag kommer ihåg det var med Tommy Boustedt de här tidigare. Det var ju också viktigast att vara på gymmet och inga spelare lyfte med honom.
Vi hade Viken i juniorerna. Så när vi kom till Frölunda och skulle möta dem, då var det båda lagen upp, alltså juniorlagen. Kolla när det var bänkpresstävling mellan Boustedt och, för han var ju tränare där, och Wikegård. Vilket var helt sjukt. Vi bara stod och fan, vad bevittnar vi? Men då såg man ju heja på Wikegård. Körde vi en bänkpresstävling mellan dem.
Vem vann?
Jag tror faktiskt att Boustedt vann den. Jag säger Wikegård ifall han kollar.
Ja, vi hade ju faktiskt det. Vi hade det i NHL-studion för några år sedan. Att Erik Granqvist då, som vi tackar för insatserna idag också. Mm. Han sa ju då att han hade störst biceps av samtliga i NHL. Ingen kunde slå honom då. Och då plockade vi fram sen en bild på Brindam, om inte jag minns fel, Erik. Ja. Så du kan också slå den i plasma, alltså den här stora bakom. Ja, det är härligt. Tredje plats där.
Ja, då har vi Arber Chekai. Han spelar ju i Montreal.
Ja.
Och det är ju då för att hans efternamn X-H-E-K-A-J. Han kallas då för Wi-Fi. För att det är ju exakt som ett Wi-Fi-lösenord. Hans efternamn. Det är
ruskigt bra.
Det gillar man.
Det är inte du som har hittat på det här, så?
Nej, han spelar ju i Montreal.
Ja, det vet jag.
Jag är så kreativ är jag inte. Ja,
otroligt smeknamn.
Ja. På andra plats då har vi en stor stjärna som har ändå förlorat många stora matcher. Det är ju Connor McDavid.
Yep.
Han kallas ju ändå för Mac Jesus. Man gillar ju det och man måste kunna bära upp det om man kallas för Jesus. Mac Jesus. Han fick ju det då när han kom till Edmonton, för de hade så skyhöga förväntningar på honom.
Ah.
Han har ju ändå levererat bra, men han förlorar ju ändå de absolut viktigaste matcherna.
Ah. Vi
torskar två gånger med Edmonton, torskar OS nu.
Blir Magad då? Om man vinner sen.
Exakt. Snyggt.
Etta då, vem slår McDavid eller McJesus?
Det är också en svensk.
Okej.
Okay. Mm. Ja, men det är Niklas Lidström.
Aha.
Det är ju the perfect human. Det är ju ändå... Och det är samma sak där. Aha. Heter man Niklas Lidström och är så bra liksom, vinner så mycket han har gjort och kallas för the perfect human. Och det är ju inte bara som spelare, det var även innan matcher hur han knöt skridskorna. Jag tror det var Chris Draper som myntade det. För det till och med hur liksom bara öglarna på allt var perfekt. När han tejpade vit tejp runt de röda damaskerna. Det var liksom minutiöst. Allt var perfekt från början till slut. Ah. Då förtjänar man det. Ah. Så Niklas, the perfect human Lidström.
Älskar du Niklas Lidström?
Ja, det är klart man gör det.
Vad är din bild av Niklas Lidström? Som person alltså, och spelare?
Jag har, alltså, the perfect human. Alltså, han var på isen, det gjorde inte ett enda fel. Nej, alltså, det var så tryggt att ha när man satt och kollade här på Tre Kronor när man var lite mindre. Man visste såhär, skönt, nu är i alla fall han inne. Ja. Då händer ingenting. Nej. Nej. Och det var såhär, nu har han vunnit sin sjunde liksom. Ja. Det var som att säga, men det är klart, han är ju bäst i världen.
Ja. Alltså, det är otroligt. Ja, han gästade ju Godmorgon NHL förra veckan också. Han nästan plus 500, det är plus minus statistiken. Bara så.
Det är helt otroligt.
Alltså. Han lirade mot de bästa hela tiden. Ja, en underbar lista tycker jag.
Ja, tack. Och vi vet Niklas ju, den andre Gide.
Ja, Niklas, det tar jag gärna. Och Fimpen, här finns ju många Fimpar som kommer efter nu med minifimpen och
mikrofimpen.
Men är du den riktiga Fimpen?
Nej, det var ju tydligen en i Pete. Jag har för mig att det var som han, jag snackade med han sa att jag hade snott hans namn och han gjorde ju debut här med ett lag och spelade sin första match som 72-åring. Så han kom in på Elite Prospect. Så nu blev jag tvungen att bjuda ner han. Så jag fick bjuda ner han nu på... Han kommer mot Djurgården-Växjö. Så jag fixar biljett till han och hans familj. Han kommer och käka vår restaurang. Som tack för namnet.
Liksom. Ja, det är fint.
Otrolig historia. Står det Fimpen också på Elite Prospect nu?
Ja, det måste jag kolla upp. Ja. Han är relativt ny då eftersom han var... Men ändå starkt var typ, jag tror att han var 72 och gjorde debut.
Det är aldrig för sent.
Ja. Nej, det är aldrig för sent.
Ja, då blir det några kryss på den här kupongen också nu då på Hovet när det är match där.
Det kan det bli.
Fimpen och Fimpen. Ja. Underbart. Du, tack så jättemycket för sällskapet, Christian.
Tack själv.
Tack så mycket, Richie också. Ja, tack till Erik Granqvist. Ska säga det också, att vi har sökt Tre Kronor och försökt få med Sam Hallam också till det här avsnittet, men de har avböjt och vi hoppas vi får med honom om någon vecka för att summera OS i sin helhet. Men mycket OS-snack har det varit under den här timmen som har varit igår morgon NHL. Ni kan ju se den på YouTube eller lyssna som podcast också. Och vi är tillbaka på torsdag. Då kommer en annan för detta Djurgårdare hit. Charles Berglund, smeknamn på honom.
Charles.
Eller Sir Charles, va?
Sir Charles, ja. Egentligen
bättre.
Aningens. Glöm inte bort att det är Premier League ikväll också. Det är Everton mot Manchester United. Och på lördag blir det hockeyfest i Göteborg, Bertelsbrännarparken, NHL Hockey Day. Där vi ramar in mötet mellan New York Rangers och Pittsburgh med studio. Ska ni komma dit och titta också på sändningen och höra Niklas Holmgren bråla gurgel och mål. Det kommer hända hur mycket som helst. Härligt! NHL är tillbaka natten mellan onsdag och torsdag. Tack för att ni har tittat. Ha en fin hockeyvecka.